Nobody. I don't care if you're Warren Buffett or if you're Jimmy Buffett. Nobody knows if the stock is going to go up, down, sideways, or in circles.
Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Game of Stocks, och det är det 45:e avsnittet i ordningen. Vi spelar in den 21 april. Och det som ni har lyssnat på först är Investicus, eller Doggy som ni känner det.
Och det är jag, Danne, eller värdeinvesteraren.
Ja, och nu har vi en ny vecka, egentligen ett nytt avsnitt med Twitterfrågor och lite annat. Men vi har också en ny sponsor.
Ja, det har vi. Pinpoint. Kul att ha dem som sponsor faktiskt. Och vad är Pinpoint? Ni kan gå in på pinpointestimates.com för att kolla vad de gör. Men jag tänkte berätta lite kort om vad de gör. Det är en öppen plattform som crowdsourcar estimat då, på noterade bolag. Och det betyder att vem som helst kan bidra till att skapa unik information och på så sätt skapa ett konsensusestimat som det kallas. Pinpoint sammanställer alla estimat och skapar ett viktat snittvärde då, som alla som bidrar till estimaten också får ta del av. Och vem som helst får bidra, professionella analytiker eller småsparare. Och många efterfrågar ju estimat nu när det är rapportsäsong till exempel. Och alla kvartalsrapporter som kommer nu, så har man en referenspunkt och vet vad marknadens förväntningar ligger då. Pinpoint är väldigt användarvänligt. Det är enkelt att förstå vad man ska göra på plattformen, och man registrerar sig på 2 minuter med mobilt bank-ID. Så det är bara check it out helt enkelt.
Ja, till och med jag har ju faktiskt varit med lite i betan och till och med lyckats lämna lite estimat. Jag har väl, kommer väl bli retad av nörden nu för mitt estimat i Awardit på deras Q4. Jag tror jag var 30% över alla andra. Men det roliga
jag har haft fel i Awardit förut.
Ja, exakt. Men det roliga med det, på grund av att mitt estimat var där, så sköt det upp resten av snittet och gjorde att snittet hamnade på rätt ställe. Och det är ju liksom, det är wisdom of the crowd. Och det är där det handlar om i själva Pinpoint liksom.
Ja, ju fler man är, desto bättre blir det ju också. För att law of large numbers, så får du mean reversion. För att har du ett medelvärde på 3 personer så kan snittet bli ganska dåligt. Men därför vill man ha in så många som möjligt. Och det är därför det är bra för bolag som kanske täcks av få professionella analytiker. För
då har du ingen alls.
Precis. De bolagen som inte täcks överhuvudtaget är ju jättebra för. Det är bra för bolagen, men det är också bra för oss småsparare som vill kunna ta tempen på marknaden. För att man kanske själv sitter inne på något estimat eller en förväntan på en rapport. Och så kan man se att marknaden har mycket högre förväntningar. Ja, då kanske man inte ska vara lång inför. För att även om man själv har rätt, så kan marknaden förvänta sig något annat.
Ja, exakt.
Det är bra. Det är bra som sentimentindikator, även om man själv kanske inte tror att... Alltså vi säger att man inte tror att konsensusestimat funkar eller är precisa. Även om datan visar på att det faktiskt kan vara rätt bra. För att Pinpoint har ju en föregångare i USA som heter Estimize. Och deras data visar ju, pekar på att det är bättre i snitt än Wall Street Analytics.
Ja, exakt. Och ändå om man går tillbaka till det, om man tittar på investeringar och hur man ser en bra rapport, så handlar det ju också mycket om egentligen vad förväntningarna är på bolaget, om man ska få en högre avkastning i aktiekursen. Så att där är ju Pinpoint ett riktigt bra verktyg, istället för att använda analytikestimat som ser mer direkt, eller faktiskt sätter ihop, som på ett sätt kostar jättemycket pengar också.
Precis, det här är gratis estimat, ska vi tillägga.
Ja, och just SME Direkt och FactSet, alltså det finns ju vissa bolag som täcks av 1 eller 2 analytiker. Så att, och det är ju ingen så här, vad ska man säga, egentligen garanti på att det gör att det blir bra estimat på ett bolag. Nej. Det här är ju på ett sätt, få bolag nu ett estimat, få en förväntansbild, gör det väldigt tydligt i marknaden, och jag tycker det är grymt. Och just teamet bakom är jättemycket Twitter-profiler, så jag, liksom sourcing av kompetens från Twitter är ascool tycker jag.
Ja, det är jättekul. Och som vi säger, även om man inte tror på datan i sig, även om då som sagt data från Estimize pekar på att det är bra, så är det ändå användbart i ditt investerande, speciellt om man trader rapporter. Att veta var marknaden står jämfört med professionella analytiker gör jättemycket.
Men bara ta arbetslöshetssiffrorna här vi hade för, inte förra men de innan. Vi hade jättelåga estimat på var det 1-3 miljoner. Kommer in mot över 5,8 om jag kommer ihåg exakt. Och då är det så här, men börsen reagerar bra. För att då hade du whisper numbers, alltså de riktiga förväntningarna i marknaden som var över 6 miljoner. Och då var det var bättre, eller det var inte lika dåligt som man trodde det skulle vara. Och då är det också en sån här grej som Whispers kan hjälpa, eller som Pinpoint kan hjälpa till med. Man liksom crowdsourcar information från alla i marknaden.
Precis, så är det ju. För att många kliar sig i huvudet och tänkte, varför går vi upp på sämre jobbsiffror mot professionella estimat? Jo, men för att det var inte konsensus på marknaden. Och som sagt, det här är ett sätt att ta tempen och alla kan bidra. Och de som är duktigare får också en rating, så de väger mer. De kommer också införa sen lite mer i framtiden att du kan välja hur estimaten ska viktas, tror jag. Men just nu så, de som är duktiga viktas mer.
Ja, men det är som det ska vara. Har man visat track record så visar att du gör det bra. Liksom. Ja, och Pinpoint vill egentligen höra, gå in på Pinpoint och testa er fram. Det tar som sagt 2 minuter att koppla upp sig med MobilBankID. Men också gå in och ge, vad heter det, Mona och resten av hennes team, ja, men pointers på Pinpoint, vad de vill utveckla, för att de vill göra en så bra tjänst för alla som möjligt, specifikt de som ger estimaten då.
Precis, och följ gärna Pinpoint på Twitter också, för de släpper ofta estimaten.
Exakt, så får du gratis estimat, så du kan ju leecha lite också.
Ja, precis, men du får ju gratis estimat om man registrerar sig också, men det kan vara bra att följa på Twitter och få se utfallet av vissa estimat inför rapporter och sådär. Så Pinpoint at pinpoint_est EST. Så ja, kul sponsor.
Tack.
Jag tror att det här är en väldigt användbar grej.
Exakt. Tack till Pinpoint. Och vi ska ju bara nämna våran stående sponsor som varit där i snart 20 avsnitt. Och det är Börsdata. De har ju lämnat nu ett API till Excel. Vilket gör att jag sitter just nu uppe på nätterna till 1-2 och sitter och bygger massa saker. Tur att man inte har en flickvän, för då hade de undrat om man var otrogen eller någonting.
Jag tror du skulle säga tur att man inte har ett liv.
Kom igen. Jag har jättemycket liv. Allting är finans. Det är mitt liv. Ja. Nej, men Börsdata gör helt otroliga saker. Att komma fram med ett API som redan nu har utvecklats till version 2. Vilket är askul hur fort det utvecklas med både George och Henrik i spakarna. Så egentligen, tack till Börsdata. Ni är underbara och alla bör gå in och skaffa ett Börsdata-konto. Man får mycket information bara gratis där också.
Ja, sjukt bra. Jag hade sagt upp mitt mobilabonnemang och bredband och Netflix före Börsdata.
Men inte Pornhub, det vet ju alla.
Nej, men det är jag gratis. Jag har fortfarande inte sett allting.
Okej. Du börjar beta av dem.
Ja.
Det är bra. Men ska vi gå ut i nyheterna nu då?
Ja, jag tänkte snacka lite om Disney. Jag sålde mina Netflix lite för tidigt. Tidigt. Jag hade vinst. Men den har ju fortsatt väldigt starkt.
Nesting-aktierna. Herregud.
Ja, precis. Jag tyckte det var lite first level thinking traden och bara köpa det som går bra. Men det verkar fortsätta. Det ska gå till månen. Så det är bara att fortsätta köpa dem.
Du talar om FOMO och TINA. De hjälper ju till här. De bara pushar upp allt.
Ja, de hjälper ju de aktierna som är enkla att prediktera resultatet på. Typ som Netflix och Amazon. De ska ju gå till himlen. Så det finns ju inget tak för vad de ska vara värda.
Ja, exakt. Jag.
Det verkar vara så marknaden resonerar i alla fall. Jag tycker ju dock att det börjar se lite dyrt ut. Jag ger sig bort om corona på något sätt. Jag bryr mig inte om det går lite halvknackigt några kvartal. Disney tycker jag har, du får liksom lägre, du har lägre värdering på Disney nu. Och högre värdering på Netflix när de har 50 miljoner betalande subscribers på bara Disney Plus. Och Morgan Stanley förväntade sig att Disneys streamingtjänst då skulle ha ungefär 30 miljoner subscribers runt 2028. Och satte då en
2028? 25... 30 miljoner?
Ja.
What?
De har redan 50 miljoner. Så att de är ju sjukt mycket snabbare på att skaffa subscribers än vad till exempel Morgan Stanley trodde. Och då satte Morgan Stanley en 25 miljarders värdering på det här.
Jag vet inte vad Morgan Stanley håller på med där, men det känns ju lite som att de inte varit med riktigt om hur hög adoptionsgraden är just nu för streaming.
Ja, men jag tror lite att det är det jag försöker säga här. Att ja. Jag tycker att man kan underskatta lite Disney. För att göra en sum of the parts. Och så sätter du ett... Alltså, om du värderar Disney subscribers. Du kan inte värdera dem lika högt som Netflix. För Nej. Att Netflix har egentligen mer content. Och jag tycker på något sätt de borde ha en högre lifetime value på sina customers. Men bara för att få ett hum om liksom vad man kan värdera Disney till. Om man gör some of the parts. Så Netflix värderar sina subscribers till runt $1,200 per subscribers. Alltså market cap då om man räknar.
Mm-hmm.
Disney är ju inte, alltså de har ju inte samma värdering så. Det är svårt att räkna på vad det är per subscriber. För det är så många ben med parker och allting. Men om man bara skulle anta att man värderar Disney typ 2/3 eller någonting för varje subscriber, då får du ju runt typ $700-800 per subscriber och då säger vi 75 miljoner subscribers, för att det kommer ju öka på också, de är redan 50, då får du Disney Plus på en värdering på 57 ungefär miljarder dollar, och sen lägger du till temaparker, du lägger till Hulu, vilket också är en stor streamingtjänst. De har ganska många miljoner subscribers redan idag. Mm-hmm. Och de finns bara i USA. Och då tycker jag some of the parts blir det här bara mycket billigare än... Alltså du får ju hela Disney nu. Som har Disney Plus, Hulu, ESPN Plus som är sport och UFC som växer snabbast växande sporten och så vidare.
Mm.
Det får du liksom billigare än hela Netflix. Så jag tycker att det är ett bättre köp bara. Rakt av.
Ja, och sen om man lägger till vilka IP-grejer de har i själva Disney just nu med att de köpte Fox, så känns det som att den här succén med MCU, med allting där, så känns det som att de kan bara vrida det vidare liksom nu och reboota allting med X-Men, vilket jag tror är en perfekt tillfälle att reboota X-Men nu.
Precis, för de senaste X-Men-filmerna har inte varit särskilt
nej. Apocalypse och Lost Time eller vad den där heter när de går tillbaka i tiden. Alltså det har ju inte varit blockbusters, även om de har gått bra och det är fortfarande tjäna pengar, men
det visar styrkan i IP:et, alltså när de gör dåliga Marvel-filmer eller X-Men-filmer som ändå säljer bra, och är det något Disney kan göra är att göra bra filmer. Det är bara kolla, de förvärvar Star Wars. Säga vad man vill om de nya Star Wars-filmerna. Många är kritiska. Men jag tycker de har varit bra. Speciellt Rogue One har sålt väldigt bra. Så de kan nog monetisera de här IP-erna hur mycket som helst. Och du kan göra spin-off som vi såg Logan. Som faktiskt var en bra X-Men-film.
Jag tror ju Logan i sig. Ett, öppnar upp för mycket mer nytt. Och tar och stänger gamla... ska man säga storylinen, så att man kan reboota både Wolverine och alla andra i den där serien, för annars jag tror inte att liksom X-Men skulle bli samma sak och samma dragningskraft utan Wolverine som spelar. Men sen kommer jag ju sörja och säga att Hugh Jackman är fortfarande the one and only, men det är en annan sak.
Men jag tror verkligen att Disney som sagt har ett market cap på Netflix på $193 miljarder. Du kan värdera som sagt Disney Plus till runt 50-60 miljarder dollar. Sen får du Hulu och massa annat, temaparker, IP:n. Och IP:na är ju så starka att du kan först köra dem på bio, inte i coronatider såklart. Sen köra dem på din streamingtjänst och även merchandise då. Som...
Ja, sen gör du som de gjorde med Star Wars i Orlando. Liksom öppna i temaparken en helt ny del som är bara Star Wars. Alltså det finns ju hur mycket... nördar som helst, inklusive mig själv, som skulle tänka mig åka dit bara för det.
Ja, det lockar ju hur mycket, alltså det köerna där innan corona liksom hade gått längre än vad du har nu då.
Ja.
Var jättelånga köer även fast det var coronatider.
Men så är det.
De kan monetisera det på så många sätt, och även serier som sagt, Mandalorian på Disney. En anledning till varför många skaffar Disney Plus, tror jag.
Ja. Nej, men Disney har en corner på varje unges, vad ska man säga, plånbok. Alltså, och indirekt då varje förälder.
Och sen som sagt alla reboots av gamla tecknade filmerna som de gör animerade nu, som Lejonkungen och Aladdin och senast. Så att nej, jag tycker att det är ett bättre köp faktiskt. Det är betydligt säkrare i alla fall.
Ja, det är det. Och de har ju bevisat track record och har ingen värderings... problematik som Netflix har, skulle jag vilja säga.
Nej, och de är faktiskt cashflow-positiv. Bara en sån sak, att de tjänar pengar.
Ska de tjäna pengar? Nej, men då är det därför de har lägre värdering. De tjänar ju pengar.
Ja, precis. För då kan man räkna på det. Det är bättre att köra Netflix-modellen.
Exakt, så är det.
Nej, men Netflix är fortfarande ett fantastiskt bolag. Jag tror att det här är ingen, det har vi pratat om förut. Netflix kommer vara där också. Och du kommer ha flera streamingtjänster. Så jag tror inte att Disney Plus kommer konkurrera ut Netflix. Det är absolut inte det jag säger. Nu pratar jag om vad jag tror kommer avkasta bättre på 2-3 års sikt.
Ja, men då handlar det mer om, då handlar det både om värdering och vilket som är bäst bolag och hur man får för varje aktie.
Ja, så det är mer värderingsgapet jag tänker på. Men jag tycker Netflix är fantastiskt. En fantastisk tjänst.
Ja, främst det. Och ja, sen beror det på vilken värdering man vill köpa det till också. Och det är väl där man måste väga in som investerare.
Jag är inte sugen nu i alla fall.
Nej, så är det. That's life. Men jag har ju egentligen inte så mycket nyheter, så har du en till nyhet så kör jag igång.
Jag tänkte snälla, vi måste prata om oljan. Vi spelar in idag tisdag 21 april. Igår var det ju helt bananas. De här VTI-oljekontrakten, nu som sagt, nu jag kan inte allt det här.
All the futures.
Så jag ska försöka hålla mig i min lane, som man säger. Men all the futures.
Det är någon fel lane.
Ja, precis. Så vi får se hur det här går. Jag kommer stapla mig igenom det här. Men de här futureskontrakten då blir ju negativa. Och det är väl för att de gick ut inom en ganska kort tid, var det inte typ idag. Och äger man dem så innebär det att du måste egentligen ta emot oljan. Och alla som lagrar olja, alltså alla oljetankers och allt sånt där är fulla. Alla oljereserver. Och det är för att utbudet har ju minskat då Ryssland och Saudi inte vill dra ner på produktionen egentligen. Och färre vill ju konsumera, alltså det konsumeras ju mindre nu såklart. I och med coronatider flygs mindre, färre människor, alltså det är mindre transporter allmänt. Det är mindre, det är samma liksom supply, mindre demand och de vill inte dra ner på produktionen.
Det roliga är det är ju mer supply till och med. Alltså de pressar ju, de pressar ju på ännu mer.
Men de vill ju squeeza typ shale-bolagen.
Ja, egentligen. Absolut.
Det är politiskt.
Det gör de ju.
Men egentligen är det ju bara då att det är egentligen dyrare då att förvara det här fatet än att låta någon köpa fatet av, eller att betala någon och lagra det åt dig. Så att i princip så betalade man folk för att ta över de här oljefaten. Så du fick betalt för att ta emot oljefat, kan man säga.
Yes.
Och det här är ju egentligen inte, det här är ju futureskontrakten, det här är egentligen inte priset av oljan. Så priset på oljefat är fortfarande $25, eller det gick under 20 idag.
Mm.
Så man kan säga att oljepriset är under 20, för att många förväxlar nog, jag tror att det är viktigt att förtydliga det, många förväxlar nog med att oljepriset var negativt.
Ja, det är futuren är ju, det är för att du ska få fysisk leverans nu. Och det är där liksom, det kostar mer att förvara det, därför blir de här futurerna negativt värda.
Mm.
Så det är ju i princip väldigt simpelt så, men man förstår ju att när alla tittar på det, det blir påverkan i oljepriset ändå. Derivaten påverkar ju, men jag känner ju själv att jag har ingen aning vad jag ska göra med den här informationen egentligen.
Nej, jag har faktiskt kollat lite på oljebolag nu i och med det här. För att, jag menar, liksom, oljekonsumtionen i världen låg innan pandemikrisen på runt 100 miljoner fat per dag.
Mm.
Men sen som sagt rycktes typ 30 miljoner fat per dag bort.
Och det är bara Kina eller är det hela världen?
Nej, alltså det här är hela världen.
Okay. Nej, för jag vet att Kina är ju största konsumenten av olja och det räknar med att det dog 20%, alltså över natten typ.
Okej, okay, nej men det här är hela världen. Mm. Och grejen är, det här är ju väldigt politiskt, alltså min tanke på det här är att, det här är inte min tanke, men Ryssland och Saudi, Ryssland vill squeeza USAs shale-bolag. Saudi är ju väldigt allierade med USA. Så nu har ju i princip USA sagt till på skarpen och sagt, hörru, nu får ni fan dra ner på er produktion till Saudi. Och Saudi har gått med på det. Och Ryssland har också då gått med på det. Och Ryssland vill ju squeeza liksom amerikanska bolag, men det är så mycket politisk makt som USA har. Så att jag är ju säker på att oljan kommer klättra upp över tid. USA behöver att oljan står i runt $40 per fat. Idag står den under 20 för att deras shale-bolag ska gå plus. För det är ungefär deras break-even-pris. Och jag kan säga så här. Om det är någonting som USA... Om USA vill någonting, då sker det. De har Saudi i sin ficka. De har inte Ryssland i sin ficka. Men Ryssland har ju också... Liksom, de är med i OPEC och
skulle förlora, de förlorar ju också väldigt mycket i och med att deras ekonomi är väldigt påverkad av oljepriset också. Men sen har det en annan grej med rissar, att de kan ju ta mer pain än vad en amerikan kan ta, om man säger så.
Om man säger så här, de kommer ju inte konka, de kommer konka efter shalebolagen har konkat.
Ja,
för shalebolagen, det är mycket högre produktionskostnad på dem. Men jag tror inte USA kommer tillåta det. Och se att det händer, ja, so be it. Då kommer priset klättra efter det. Mm. För att som du säger, Saudi och Ryssland är ju dumma i huvudet om de medvetet låter oljepriset stå under $20 över en längre tid. Varför? De är ju en av de största, båda de länderna är bland de största suppliersen i världen av olja. Det ligger inte i någons intresse här.
Alltså, det är lite burning the earth-taktiken som man kör.
Jo, men det är fortfarande tillfälligt.
Det är tillfälligt. Du kan ju inte bränna hela jorden.
Ja, för det är så här, De Beer-familjen som har egentligen nästan hela diamanthandeln för sig själva. De kanske skulle sänka priset på diamanter temporärt då på något sätt för att squeeza någon konkurrent som har högre produktionskostnad. Men sen när det är över är det klart de höjer priserna igen. För att annars det finns ingen logik i att hålla dem lågt nere. Så min syn på oljemarknaden är att spekulera i något kontrakt eller saker som liksom har någon stopploss eller som kan kosta en väldigt mycket, det är farligt. Men att vara lång oljan genom något oljebolag som är stabilt, säg Lune som är, ja, Lundin Energy som de heter.
Just det, de har ändrat sig. Jag bara Lune. Gamla Lupe. Okay.
Ja, men jag tror de anställer Greta Thunberg som IR-ansvarig.
Ja, just det.
Så de tar den. Ja, men
shots fired.
Ja, Lune låter bättre. Jag tror inte de skulle ta det jobbet faktiskt. Men jag tror det låter ju bättre. Det är ju smart. Rebranding så. Men de bolagen är stabila. Och jag har då kollat på oljebolag. För att det här är ju ingen strukturell tillväxt. Och det är inte en sexy bransch. Det är ju verkligen liksom tvärtom ESG. Men om man ska vara pragmatisk så kommer vi behöva olja över en lång tid framöver. Finns inte en chans att även vi i västvärlden, alltså vi kan inte gå över till elbilar. Vi har inte ens effekt i våra ledningar för att alla skulle kunna ha elbilar. Alltså vi har en effektbrist i Sverige.
Jaja.
Så att
Stockholm har ju problem att transportera el.
Precis, vi har tillräckligt med el men vi har effektbrist för att liksom, vi måste ha typ större kablar typ, i princip. Och göra om det är ett jättestort jobb. Så att vi inte ens vi i Sverige kan gå över till elbilar i den utsträckningen. Så att olja kommer behövas så alla u-länder ligger hur många år efter. Så att för mig är det no-brainer att det här är min reversion av oljepriset. Och det här är lägsta oljepriset på 18 år och det är 18 år av inflation och det är lägre än vad det gjorde för 18 år sedan. Det är sjukt. Det här för mig är, alltså, det tycker jag är självklart att oljepriset kommer stå högre. Sen när vet jag inte. Det kan ta 2 månader, 3 månader, 6 månader, 1 år. Men det bryr jag mig inte om. Jag vill hitta då ett bolag som kan överleva den här perioden, övervintra, klara sig. Så vad brukar man säga? Ja, bolag överlever på balansräkningen. Så det är då balansräkningen kommer in. Jag har tittat på Tethys Oil och faktiskt tagit in dem. De har 700 miljoner kronor i kassa. De har 200 miljoner kronor skulder. Och det här är alltså ett litet oljebolag. De har ett market cap på 1,7 miljarder tror jag. Så de har sjukt mycket kassa.
Mm.
De är break-even på ungefär, det har varit lite olika siffror här så jag kommer inte ge något exakt svar, men ungefär mellan $20-25 per fat. Och nu ligger vi under 20. Så nu är det krävs bara lite uppgång för att de ska ha break-even. Och de är främst verksamma då i Oman, som är ett fredligt område med låg politisk risk.
Fredligt område som sitter i Saudiarabiska arabiska halvön. Och sen ligger Jemen ligger precis bredvid och det är ju inte så jäkla ofientligt.
Nej, men Oman har ändå liksom hållit sig fredliga och varit fredliga med alla. Och Tethys har stora reserver och det är det som är bra för de är inte beroende av prospektering heller. Så de har ungefär 11,5 miljoner fat i bevisade och sannolika reserver som är hänförliga till dem då, för att de har ju någon sån här joint ägande med Oman.
Yes.
Och de producerade, bara för att sätta det i perspektiv, 11,5 miljoner fat. De producerade ungefär 2,3 miljoner 2019, som ligger runt 2 miljoner per år. Så de skulle kunna bara köra 5 år där och gå break-even och ha en stor kassa och inte så mycket skulder. Så att för mig är det här ett stabilt oljebolag. Det är ju de och Lundin Energy som jag skulle kolla på.
Mm. Ja, jag tittar på Tetis själv för att de är extremt stor kassa.
Mm.
Och det är nästan till, vad var det? Är det 50%, nästan 70%? Det är liksom kassan för deras aktiepris liksom. Så att, ja, det är väl den jag ska kolla på. Men jag känner olja är alldeles för... Jag tycker nästan olja själv blir så uninvestable. För då blir det... Man måste ha koll på politik, och det är det värsta jag vet. Faktiskt.
Alltså jag håller med. Jag gillar inte att investera i något som... Alltså, priset och hela bolagets framtid hänger på priset av en commodity. Mm. Men nu har oljepriset nått en nivå där jag känner att det är no-brainer. Det finns inte en chans att det är här på lång sikt.
Jo, jag vet. Men det har de sagt med kaffe också. Och det ligger också på nivåer som kaffe liksom. Odlarna i Colombia och så vidare inte gör att de får ett plus.
Jag tycker det är skillnad, alltså kaffe, världen cirkulerar inte på kaffe, man kan
men
alla som jobbar på kontor måste, annars kan inte
nej,
de jobba
nej, till. Nej, jag vet, och absolut, jag håller med att det är en skillnad, för att olja, det liksom, du måste fortfarande få ut effekten, och det är så mycket andra grejer som är det, och kaffe finns bara en output på det, från kaffebönans input liksom.
Nej, men liksom världen behöver olja för att snurra.
Och ja, det var ju det jag menar.
Precis, och om de då skulle sälja det till förlust skulle de till slut bara säga nej, men då får ni ingen olja, lycka till. Det här är vad vi vill ha. Så att, nej.
Jo, jag vet. Men det finns fortfarande, liksom, det är fortfarande, jag tycker det känns som att man har gått i en värld där man säger att vi kan inte ha negativa räntor, vi kan inte ha negativa oljepriser, vi kan inte ha negativ där, vi kan inte ligga på den här nivåerna, men då har liksom världen visat sig att vi kan visst ligga här. Så det är det som jag tycker är lite kul, att vi har kastat om väldigt mycket saker som är sanningar i vårt liv, men har visat sig att det är osanningar, eller att vi har fått nya sanningar i den senaste typ 20 åren.
Ja, men ja, fortfarande, för mig är det här ren common sense, måste priset upp, men jag kan ha fel, och som du säger, världen har bevisligen hänt konstiga saker. Men...
Exakt, så, men jag är helt med dig, jag tittar på exakt samma case, har inte bara tagit liksom någon position på det. Men får se om jag gör det. Jag vet aldrig.
Nej, så disclaimer, jag äger Tetis i alla fall.
Ja. Men jag kan gå in på min nyhet då. Ja. Egentligen. Absolut. Och North Media har ju analyserat här i podden en gång tidigare.
Mm.
Om ni kommer ihåg det, så pratade vi om alla de fyra benen de hade. De hade ju sin FK-distribution. De hade sina tidningar. De hade sina hemsidor. Och sen hade de BK, och då var det ju just tidningarna var väl kanske det vi pratade mest om, och till och med du, Danne, sa typ ja, men jag skulle rekommendera dem att sälja det.
Nej, jag vet inte om jag exakt sa det så, men jag sa att fan, det skulle vara bra om de avvecklade liksom de icke-lönsamma bitarna liksom, men ja,
jo, exakt.
Vi pratade om det.
Mm. Ja, men avveckla dem eller sälja dem, eller ja, men för att de jobbade ju jättemycket med just att få lönsamheten i journalistbenet, tidningsbenet då. Men nu har de ju egentligen sålt det istället. Så att då har Jysk Finske Medier. Ja, nu lät jag mer som en norsk.
Det var lite kort.
Jag vet. Ja, men Jysk Finske Medier har egentligen tagit över och köpt den delen då. Av North Media, och de tror att det, ska vi säga. Ja, men i 2019 så generiserar egentligen mediaaviser, vilket är tidningarna då. 93,8 miljoner danska i omsättning, och i EBIT innan special item så hade de en förlust på 5,6 miljoner då.
Precis, och det var främst det jag tyckte, det var därför, eller både du och jag egentligen tyckte att det här ser vi ingen framtid i heller, och de är inte lönsamma, så är det inte bättre att sälja av det här.
Nej, exakt. Och det enda jag såg liksom så positivt var väl egentligen om man skulle sälja nyheter och binda ihop det med online. Men sen då tror jag inte. Men sen är det liksom, det är också sant att jag tror inte den som söker online annonsering sen bara, ja, jag vill slänga in en tidning också. Så i slutändan tycker jag det här är bara positivt. Introduce har skrivit lite vad de tror om det här ska hända då. De expected undisclosed transaction value har de också skrivit då. De förväntar sig att det påverkar plus 9% på EPSen 2020. Så det känns ju exempel av sårbar redan då.
Det är därför det är lite svårt att säga om det är en bra affär eller inte. På ett sätt kan man tycka det är skönt att de avvecklar ett ben som belastar vinsten. Men å andra sidan är det svårt att säga vilken bra affär. För att vi vet inte vad de har sålt det för. Mm. Säg att de skulle ha sålt det för en krona. Då tycker man ju kanske helt plötsligt att det inte var så bra affär heller. Men det är ändå skönt att börja på en ny kula och inte ha ett ben som tynger oavsett.
Ja, exakt. Man tar ändå bort förluster. Så även om man... Om man får ett litet belopp för det så har de ju fortfarande ett negativt kassaflöde i den här verksamheten. Så får man ett litet belopp så är det fortfarande ett positivt net present value på själva alltihopa. I och med att du tar bort förluster i bolaget, du får högre intäkter och en bättre marginal. Och plus får lite pengar för att egentligen sälja iväg det då. Så att, på det sättet tycker jag ändå det är bra. Och om det här ska generera plus 9% i EPS 2020 så... Får väl se vad det i slutändan blir då. Men det är ändå trevligt att se att de faktiskt har en strategilinje och att de använder sin allokering. För då är det vi ändå diskuterar rätt mycket om. Hur bra är de faktiskt på kapitalallokering? Och det känns som att de har tagit steg för att göra det bättre liksom.
Ja, nej, jag tycker det här är bra. Mm. Jag, som sagt, det var därför jag också nämnde det i avsnittet. Jag tycker det här gör ju att caset blir intressantare. För att nu har du inget riktigt dåligt ben, även om distribution så är, ja, det funkar ändå. Alltså distribution är ju lönsamt.
Mm.
Så att nej, det är positivt.
Ja, nej, soft. Mm.
Jag vill bara lägga till en sak om Tethys förresten. Mm-hmm. Medan man väntar, men som sagt det kan ta väldigt lång tid innan oljepriset går upp, så de har ju en direktavkastning nu på ordinarie utdelning på runt 5,5%, vilket är helt okej. Okay. Men kollar man, de har alltid gett en extra utdelning och det kanske de ställer in i år med tanke på oljepriset om det fortsätter ligga kring de här nivåerna. Men kanske kommer den mot hösten å andra sidan och då är ju direktavkastningen långt över 10%. Så att man får bra betalt för att de har mycket kassa, så de har ju råd att dela ut även om det går knackigt för dem i år.
Ja, så är det.
Men de har inte så mycket investeringsbehov heller. Så att bara ett tillägg där. Och en segway från oljan då. Det är flygindustrin gynnas ju det här. Spelar ingen roll när man inte flyger folk överhuvudtaget. Nej. Men corona kommer väl ta slut någon gång, hoppas jag. Och jag gillar inte flygbolagen, vill jag absolut inte röra.
Det är ju det man säger.
Ja, för att bli miljonär.
Ja, hur blir det lättast miljonär? Ja, det är miljardär att köpa ett flygbolag.
Precis. Och Warren Buffett har alltid instämt i det. Sen råkar han ändå äga alla flygbolag sen.
Ja, men det är väl lite så här. Man brukar säga att sina hjältar, så länge, om de är hjältar tillräckligt länge och inte dör, så blir de dina nemesis efter ett tag.
Kanske. Vi får väl se. Han brukar ju se klok ut ändå, fast alltså folk tror, det har varit många perioder man har tänkt att nu har han tappat det, Buffett, och sen lyckas han då i slutändan. Vi får se. Han kanske vet något vi inte vet. Men ja, hur som helst, något som i alla fall behövs är ju flygplan, det vet vi. Och jag har då kollat på Airbus. Jag har även tittat lite på Boeing, men jag tycker Airbus... Jag blev chockerad för att Airbus gick ner lika mycket som Boeing. Och det var då jag började switcha fokus från Boeing till Airbus. För att jag tyckte det var orimligt att Airbus, som inte hade problem innan corona, som Boeing hade, alltså problem med sina flygplan. Folk dog faktiskt på grund av att de hade gjort misstag med sina flygplan, sina 737 Max. Airbus hade inte den problematiken. Airbus har också... kontrakt mot försvarsindustrin. De gör helikoptrar och Eurofighters, alltså fighter jets. Och jag är ju såklart passagerarplan. Det här är liksom ett oligopol. Det finns två bolag i världen som gör stora passagerarplan. Det är Airbus, det är Boeing. Inträdesbarriärerna är... Du kan inte hitta typ starkare moats i mitt tycke. Inträdesbarriärerna är enorma. Även om du har tekniken, säger vi. För de här har ett enormt teknikförsprång. Men även om du skulle på något sätt kunna innovera och vara någon Elon Musk av flygplansvärlden. Tveksamt om någon kommer vilja köpa in passagerarflygplan från någon uppstickare. Liksom, det kommer inte hända. Eller att kineser kopierar. Vem vill sätta sig i ett kinesiskt flygplan? Liksom? Så det där, det för mig är det här sjuka mot. De har en orderbok som sträcker sig 10 år. Och de, visst, de har fått cancelleringar också. Men... de har fått haft färre cancelleringar än Boeing. Och jag tycker att det är konstigt att båda aktierna är ner lika mycket. Och sen dessutom är stark dollar talar för att det är bättre att investera i Airbus för mig också. Och sen ägs Airbus till typ 26,4% av Frankrike, Spanien och tyska staterna i princip. Så för mig är Airbus, tycker jag, det har gått ner 60% nu från toppen. Allt annat har börjat gått upp från corona och liksom fått en recovery. Men Airbus har inte följt med upp för att, av förklarliga skäl. Men som sagt, det är här man gör pengarna, tycker jag, i en sån här marknad. Att gå och köpa Netflix, Amazon nu, när man kan köpa typ Airbus eller Tethys. Jag tycker det är där man gör pengarna, inte det som redan har gått upp. Det är för mig first level thinking.
Nej, men jag håller med. Och det är en extrem spread och det är mycket som åker med ner som kanske inte förtjänar det. Just Airbus åker ner också. Den spreaden skulle man kunna spela mycket på. Kanske bästa orsaken att köpa Boeing, det är väl för att de köpte bolag från 67 som heter Douglas Aircraft Company. Jag kan inte låta bli, jag tycker det är jävla kul.
Så länge de inte köper Dana Aircraft så kommer jag inte...
Ja, då vet vi att det inte kan lyfta.
Nej,
så är det kul.
Nej, men jag tycker det här är jätteintressant. Jag menar, du har liksom två bolag i hela världen, det är oligopol. Så att jag tycker att motsen är enorma. Det är, om man är orolig här och vill köpa något som har gått ner mycket för att det ska ha stor uppsida, men är rädd för att liksom, det ska konka eller något sådär, det behöver man ju verkligen inte vara orolig för i det här bolaget. Eller?
Men för mig känns det här mer som en swing trade.
Absolut, det här är multipel expansion för mig. Och säg att den skulle återvända på något år tillbaka till där den stod, alltså runt 140 euro eller något, nästan tre gånger pengarna. Då är inte jag sugen på att ligga kvar där om inte jag ser någon liksom låg värdering på det.
Nej, för jag tror ju inte ens att jag tror inte flygindustrin kommer att ta sig upp på de nivåerna igen. Jag tror, alltså min syn framåt hur corona har påverkat är, antar jag, att digitaliseringen ökar ju att vi behöver inte åka lika mycket, färre affärsflyg och så vidare och så vidare. Vilket gör att det borde bli mindre efterfrågan på flygplan. Dock kan det här skapa ökad, vad ska man säga?
Turism.
Nej, inte ökad turism. Ökad osäkerhet i världen. Och då kanske det blir mer armén som tar över och köper in mer plan.
Ja, precis. Så kan det ju också bli att det blir mer Eurofighters. Jag tror att Eurofighters kommer bli mer av, absolut. Men sen tror jag också, som du säger, affärsresandet kommer gå ner. För man har lärt sig att det funkar rätt bra att köra online. Men sen tror jag att turismen kommer gå upp. Alltså privatpersoner, i alla fall på kort sikt, som har suttit inne nu och vill liksom ut och uppleva saker.
Man har ett uppdämt behov av att vara ute och röra sig.
Ja, jag tror att det kommer bli mycket resande sen när man känner att det här har lagt sig.
Ja, jag är bara lite orolig att man måste börja administrera ett covid-pass för att folk ska våga flyga, eller att man ska få flyga överhuvudtaget in i ett land. Nästan som att man ska få ett visum och ska faktiskt visa att man har testat sig och fått antikroppar typ.
Vem vet? Inte helt.
Nej, men jag vet att Chile har ju börjat med det. Börjat med liksom identifikation och säga att man har haft covid. Vilket är jävligt intressant.
Ja, verkligen.
Det är verkligen någonting man blir så här, okej, det här är verkligen ett tecken av vår nya tid.
Ja, så är det.
Ja, men Airbus, nästa nyhet också på det, eller?
Ja, jag kan ju ha en till nyhet. Och sen disclaimer också, så äger jag Airbus. Ja. Det kanske jag sa. Men jag tycker ett bra case är, som sagt, när det mesta har gått upp. Nu är inget billigt igen, helt plötsligt. Det är billigt av en anledning, som man brukar säga.
Ja, exakt.
Så sista caset här är att du har ju hatat på mina banker.
Yes!
Bankerna har egentligen inte gått ner mer än marknaden.
Men de har kommit upp.
Nej, de har inte studsat upp nu. Men alltså, om man kollar index, så det är typ i linje med index ungefär. Så att varken bu eller bä där, skulle jag säga. Men de kommer ju ställa in utdelningarna, bara av politiska skäl. Eller de kommer skjuta på det i alla fall. För de kan inte ta emot stödpaket av staten och dela ut. Det ser inte bra ut. SCB gick ut och kaxade sig lite. Sen dagen efter så var väl någon på IR som gick och slog vdn i huvudet och bara svann. Nu får du där få gå ut och ändra. Liksom. Så att de sköt på stämman och sa i princip att vi skjuter på utdelningsbeslutet, tror jag.
Ja, jag tror alla kommer göra skjuta det till hösten egentligen.
Exakt, och halva grejen i banken är nästan att du köper för kupongen. För att medan du väntar på en eventuell multipel expansion, så är det ganska tråkigt.
Vilken multipel expansion vill du ha? Det är det jag undrar. Det är den jag aldrig ser.
Nej, precis. Den verkar inte infinna sig här. De klättrade upp rätt bra innan corona. Sen åkte de ner igen. Men jag har då sålt allt i Nordea. Och egentligen ingenting som ändrat sig i caset. Men det som har gjort att det är sålt är att vi såg en rapport från Swedbank. De tog avskrivningar alltså för kreditförluster.
Reserveringar. Alltså,
precis, reserveringar för kreditförluster. Så att de förväntar sig kreditförluster och tog höjd för det redan nu. Och absolut är det inte som att jag ligger före marknaden. Det är klart folk prisar in det här i Nordea också och inser att fler banker kommer göra det här. Men jag vet ju att en utdelning blir inställd också. Och det jag resonerar mig fram till var då att Sampo äger 20% av Nordea. Så om jag vill exponera mot Nordea, då köper jag hellre Sampo för att det är ett försäkringsbolag. Försäkringsbolag tror jag går bättre i en recession än bankerna, för att för det första, när det går dåligt, du tecknar livsförsäkringar som nu i coronatider, du kommer teckna, alltså man är efterklok, så man gör det after the fact, så man kommer teckna livsförsäkringar, inkomstförsäkringar och så vidare. Jag tror deras premieintäkter kommer gå upp, sen kommer de få betala ut mer såklart, folk som dör som har livsförsäkringar och inkomstförsäkringar och så vidare. Men sen sak, alltså det är främst sakförsäkringar tror jag. Och jag har inga siffror på det, men jag tror mycket av från IF och Top Danmark och Mandatum Life, eller Mandatum Life livförsäkringar mycket, men jag tror mycket av det andra är sakförsäkringar, och det är egentligen ingenting som borde påverkas till och med till det positiva. Folk sitter inne och kanske inte ute och åker med bilarna lika mycket och så vidare.
Så betalar ju fortfarande premien.
Ja, det är ju det som är positivt, för att du behöver inte Sampo betala ut någonting, och då blir deras combined ratio bättre, så de får bättre lönsamhet. Och sen kommer ju då 30% av vinsterna ungefär i Sampo kommer från deras investeringar i Nordea, Nordax och Norwegian Finance Holding. Men alltså 70% är alltså ren försäkringsverksamhet. Mm. Och att då de har gått ner lika mycket, det var därför jag intresserade mig för att göra den här swapen Nordea-Sampo. För att båda aktierna har gått ner lika mycket. Och jag tycker Sampo är högre direktavkastning om de skulle behålla förra årets. Det kommer de antagligen inte göra. Men de har ju stabilare direktavkastning än Nordea.
Det är ett stabilare bolag, och jag tycker du har bättre ledning och bättre styrande i det.
Mm.
Du kommer åt försäkringsverksamheter som är helt onåbara på ett annat sätt i Sverige.
Och de är inte disruptade på samma sätt?
Nej, du får inte samma påverkan på försäkringar, för att du måste ha så jäkla stort underlag. För att effektivisera försäkringar så handlar det mer om statistiskt underlag. Det är nästan som att det är liksom lite samma Intrum-grejen. Att ju mer underlag du har, ju bättre statistiskt underlag har du på premier och på liksom skuldportföljer. Det är där har ju Sampo en fördel.
Och sen måste ha mycket kapital också.
Ja, ja, så också. Och det är ju verkligen en volume business på alla sätt och vis.
Mm. Ja, precis. Det är liksom, Warren Buffett tycker det är en fantastisk businessmodell, för att du får betalt i princip för att investera. Istället för att ta lån och betala för att få pengar och investera, så får du betalt i och med att folk betalar in en försäkringspremie som du inte behöver betala ut förrän det händer en olycka. Och det händer, alla har inte en olycka samtidigt, så du behöver bara betala ut lite i taget. Du får inbetalt pengar varje månad.
Som så du har du ändå en självrisk i det, så att det är jättekul.
Precis. Så att du och alla vet hur svårt det kan vara för betalt av försäkringsbolag när det väl händer något. Då,
oh, yeah.
Det går lätt när man ska betala in premien, men sen när man ska utbetalt så är det jobbigare. Men då, ja, helt enkelt får de betalt för att investera. Och de är exponerade mot mycket räntepapper, high yield-papper. Och det är ju bra om räntan skulle vända upp, så att det blir på något sätt någon räntehedge också. Vilket kan vara bra att ha portföljen, för att oftast går aktier ner när räntan går upp såklart. Jag tycker Sampo är intressant, men de har kommit ner väldigt mycket och jag tycker det är lite oförtjänt. Jämför vi med peers, typ Gjensidige och andra försäkringsbolag, så Gjensidige är upp i år.
Mm.
Eller i alla fall åtminstone plus minus noll. Och Sampo ner 30% ungefär.
Ja.
Så ja, jag tycker det är för lågt och rätt.
De förväntar sig kanske inte att Sampos underbolag ska ge någon utdelning, så är väl därför de kanske åker ner.
Så är det ju, men jag tycker ändå det är oförtjänt mycket som har kommit ner.
Jo, exakt. Men jag tror att det är många utdelningsjägare i den där aktien. Det är det som är största orsaken.
Så kan det vara. Men jag tror man ändå får någon utdelning här jämfört med Nordea, om man ska tänka så.
Ja, ja, absolut.
Och jag bryr mig inte om utdelningen så under ett år i alla fall. Och som sagt, det är ett mycket bättre långsiktigt case. För att det är som du säger också, bankerna disruptas mer av fintech som du har pratat om. Insurance tech har jag inte sett lika bra.
Det är inte lika självklart heller. Såklart det finns uppstickare som gör en lättare modell att komma in i, som Hedvig, mina försäkringar, de absolut. Men du måste fortfarande ha, men de är oftast också bara försäkringsmedlare som Lendo. Alltså de sitter inte på stocken själva, vilket är själva, ska man säga, själva commodityn eller insatsvaran är ju faktiskt kapitalet som man sitter på. Och det är där inte typ sådana uppstickare som Hedvig kan slåss med, till exempel Sampo, utan det är mer förmedling.
Precis. Nej, så nu äger jag aktier där också, disclaimer.
Yes.
Så det var egentligen alla bolag jag hade.
Det var
alldeles. Jag tänker vi kan hoppa över till våra Twitterfrågor som jag tweetade ut om idag faktiskt.
Ja, sjukt kul att folk svarar så snabbt med tanke på när du inte gör ditt jobb i tid.
Precis.
You got two job, man.
jag vet. Men det var ju bara bra, för att annars hade vi fått för mycket frågor, du ser.
Okej. Du säger att det var taktiskt nu.
Det var taktiskt. Ah, okay. Det var uttänkt. Allt är uttänkt.
Ja, det var mer än jag förväntade mig av dig då.
Okej, då kan vi börja med vårt största fan här, Kevin Rasmusson. Han frågar alltid någonting, tror jag. Om ni blev tvingade att skala ner portföljen till endast 5 innehav, vilka hade varit kvar? Är det något ni skulle kunna tänka er att göra?
Jag kan svara sista frågan först. Hade aldrig gjort det. Det är alldeles för låg diversifiering. Och jag räknar inte att man kan köpa en aktie, och då säger man investmentbolag, för det är ungefär som att köpa en fond. Så det räknar jag bort direkt.
Ja, det tycker jag.
Så det är bara fusk om man säger investor, och så bara, ja, då har du köpt 15 bolag direkt.
Ja, jo, men det håller jag med.
Not cool. Det tar liksom bort själva grejen med frågan.
Men teoretiskt då, du skulle inte kunna tänka dig göra det, men om du skulle göra det, vilka 5?
Visa, Mastercard helt klart. Känner jag direkt att jag skulle ha nu. För nu kommer det bli så här, för jag antar att han tar perspektivet att ja, de här äger du hela resten av ditt liv.
Det antar jag också.
Då är det Visa, Mastercard, Alphabet, ska jag bara säga direkt ovanför huvudet liksom. Ja, jag skulle väl egentligen vilja slänga in typ Tencent eller Alibaba, köra 50-50 på en position där egentligen, vill jag göra så. Sen, ja, sista, det är svårt, alltså alla de här, men jag måste typ säga Microsoft. Jag har svårt att hitta någon som har ett sånt punggrepp på resten av marknaden, rent business och ja, alla andra också använder någonting. Det är liksom...
Sorry.
Det är värre sektskapande än vad vissa bibliska bälten i USA är.
Jo, men verkligen.
Själv då?
Första frågan då, är det något ni skulle tänka er göra? Ja, jag jobbar faktiskt på att försöka komma ner till så få bolag som möjligt.
Ja, 5.
Men så länge det är som de inte korrelerar på något sätt, att det är diversifiering mellan sektorer, så kan jag tänka mig göra det.
Hur ska men, du lyckas för den enorm korrelation mellan 5 bolagen?
Jag vet inte, men grejen är, om du kollar på de som har gjort riktigt mycket pengar som Nemcap och koncentrerade investerare, även av Magnus Andersson och sådär, man gör bra med pengar om man är ganska koncentrerad.
Ja, absolut, men det är ju bara att titta min portfölj nu, jag har 60% i Kvanto, så
är det ju. Så att jag vill bli mer koncentrerad. Jag har lite över 10 innehav idag. Jag tycker det är för mycket för att jag ska kunna ge riktigt bra med pengar. Men det är ju ett skydd mot min egen dumhet. Jag tycker jag har hållit på med det för lite. Jag vill inte gambla för mycket. Men jag skalar av hela tiden och jobbar mig mot att koncentrera mig varje år. Och ja, men i takt med att jag blir bekvämare med att göra och känna att jag får mer kött på benen. Helt enkelt. Så att jag skulle faktiskt kunna tänka mig gå ner till 5 när jag känner mig riktigt liksom vass på det jag gör. Och vilka hade varit kvar? Det är, jag vet inte. Alphabet garanterat. Det är den första jag kommer att tänka på. Sen kanske Tencent, som du sa. För att där har du liksom Riot Games, du har som har Epic Games och liksom Fortnite och sen, eller nej, de har League of Legends och det här nya Valorant som kanske blir en hit. Du har, ja.
Ja, de behöver inte rabbla upp allting Tencent. De har, nej, men liksom, de har också ett punggrepp på gaming i Kina.
Ja. Ja, och typ världen. Alltså det är liksom globalt. Så det är de två känner jag riktiga sådana. Sen, ett bolag inte ens äger, men typ Novo Nordisk kanske eller någon sån där. Någon riktigt stor hälsogigant. Insulin tror jag bara blir viktigare och viktigare. Kanske Vitrolife tror jag kan växa jättemycket. Och typ Amazon. Mm. Och det sjuka är att jag äger ju inte. Det är många av de där bolagen jag inte äger. Jag äger bara Alphabet och Tencent. Faktiskt sålt Vitrolife nu.
Ja, men allt. Men som sagt, varför någonting ligger i portföljen finns ju många orsaker till det. Och finns många orsaker till att varför det inte ligger det också.
Ja, det är en helt annan sak att säga. Du måste köpa nu och du får aldrig sälja. Mm. Det är klart jag hade gått på bara kvalitativa grejer. Då hade jag skitit i pris. Så det är en helt annan fråga.
Då är värdering sekundärt.
Såklart, för att mycket kan hända på 10 år.
Exakt.
Vi får en fråga från Niklas Aldén här. Vad skulle ni göra om ni fick hem 1000 fat olja och 350 papp i handen som tack?
Ja, ja, vad ska man göra?
Ja, jag tycker vi öppnar en Danne och Dogges bensinmack. Och så säljer vi typ bra varmkorv. Jag kan göra pizzor.
Iranier bakgrunden kom in.
Ja, pizza baga igen den bara.
Exakt. Ja. Mm. Nej, men alltså det är det som varför han skriver så här. Det är ju det som är problematiken bakom oljekontrakten. Mm. Med fysisk leverans och varför priset går ner till negativt.
Ja, jag tror inte han vill ha ett seriöst svar där. Han vill nog bara vara lite.
Nej, men han har ju ett satirkonto så vi vet varför han skriver.
Mm.
Jag kommer pika dig om att satirkonto är hela tiden.
Det är bra att säga obsativ. Jag kan alltid gömma sig bakom det.
Ja, det är väldigt lätt att gömma sig bakom det faktiskt.
Ja, varje gång han har fel, bara, nej, men det var bara satir. Mm. Men ja, nu fattar jag när han är så jävla negativ i marknaden till att den ska gå ner fast han är nett och lång. Precis. Nu fattar jag varför han säger att den ska gå ner, det är ju satir.
Jag
ska
säga,
han är egentligen superbulla.
Det är ett konstverk.
Ja, så är det. Ja,
men gå vidare.
Ja, okej. Nej, det här är för mycket, för långt här. Men CV89 skriver kring tankeprocess kring screening av bolag när man skriver fram börsdata och saker vi kollar extra på nu i och med covid-19. Men det kanske du kan svara på. Jag screenar ju inte så mycket. Är det något speciellt du tittar på när du screenar nu?
Ja, jag kollar absolut efter kassa och nettokassa. Jag har gjort en screener nu för att kolla nettokassa allting och sen kollar jag kassaflödesstabiliteten. Är det någonting som har kassaflödesstabilitet på över 15 år så känns det stabilt. Då känns det som att det fortfarande kan leva det vidare. Och jag tycker allting handlar om balansräkning nu och vad du ska söka på där, du måste kunna nyckeltalen för att veta vad du ska söka på ändå. För att även om jag säger den så kan du få ett helt annat resultat än vad jag får.
Ja, men jag håller med. Jag screenar inte just nu så mycket. Men jag har redan tillräckligt mycket aktier att titta på. Men balansräkning, det är det bolagen överlever på. Så jag hade främst screenat som du gjorde nettokassa. Och sen stabilitet i intjäning över tid. Så typ, jag håller med. Sen har han en bonusfråga. Vi är snälla och han får ställa 3 frågor här tror jag. Vad tror ni om Fortnox med kommande konkurser? Du kan faktiskt lyssna på Fortnox-avsnittet som Dogge körde analys på här. Det heter Fortnox i avsnittet så det borde vara lätt att hitta. Men där pratar vi om det och summering, det kommer vara negativt för dem tycker vi. Och att vad är aktien här uppe? Det är i alla fall mina tankar.
Ja, och ja, lite samma sak. Alltså det kommer vara mycket konkurser främst inom deras segment. Så att jag ser problematiskt ett år framåt här med hur deras intjäning ska vara. De kanske har högre RPU men jag tror deras kunder kommer stanna in. Och så har de egentligen dubbel exponering mot sina kunder också i och med att de har startat de här Fortnox försäkring och Fortnox finans. Så att du sitter ju både med ERP-systemet och med kanske skulder hos dem eller om du köper det från dem eller något annat. Så att, jag tycker det är lite... jag tror... Ja, den hävstång de har fått upp på Arpe på uppsidan nu kan slå tillbaka på nedsidan.
Risk-reward känns sådär för mig.
Ja, helst på den värderingen.
Han får en till fråga här. Vi är schyssta idag. Slutligen, er syn på gaming nu. Att vi Embracer, Take-Two och så vidare. Kan slänga in Ubisoft där också. Mm. Vad tycker du?
Att vi har ju faktiskt inte dött så mycket. Vi har faktiskt gått rätt bra. Jag tror... men egentligen, alltså konsolmarknaden, den har typ skjutits på nu. Vi skjuter ju på allting som kräver
supply chain.
Ja, men så kräver supply chain eller kräver någon sorts av mänsklig interaktion. Alltså alla bios har ju skjutit upp till liksom andra delen av det här året. Ja, det är såklart vi kommer ha positiv reaktion av covid. För att fler sitter hemma och fler sitter och spelar. Men vad är det folk som spelar? Vilka kommer vara kvar? Kommer vi bara få en peak och sen kommer alla gå tillbaka till det? Det är väl där det handlar lite mer då. Så om man tänker
på kurserna att det kommer få en positiv reaktion också.
Ja, ja.
Alltså, vi har stått sig bra mot resten av börsen.
Ja, och det är rätt såklart. För att nu har folk är hemma. Folk har mer tid för att lägga energi på underhållning. Och det är så här...
alltså jag tror snarare att det gynnar gaming över tid också. Alltså det är ju bara att du kommer lära dig att du måste köpa spel digitalt.
För jag tror ju fler kommer ha lärt sig det. Och till exempel som vi pratade om Embracer, alltså Koch Media, jag tror de kommer få en push i att ha mer onlineförsäljning. Och egentligen högre marginaler på det. Så jag tror om man bara tittar på de här bolagen jag pratar om, många av dem är redan väldigt online. Och om det blir en förskjutning av konsol, då tror jag EA kommer väl ta det jobbigast egentligen. Men annars är det typ som Take-Two, vad de lever på nu eller vad man tittar på Trigger där, det är att nästa GTA ska komma.
Ja, i Sverige.
Och att vi tycker jag bara säger, ja men de tjänar pengar nu. Folk har mer tid för WoW, typ.
Jo, så att det är positivt, men det har ju, jag tycker heller inte börsen har prisat in det som ett, säg, Netflix eller Amazon. Nej. De har gått upp extremt mycket. Jag tycker gaming fortfarande har typ inte superrusat, så jag tycker det finns bra värde här. Ja. Jag menar, att Activision var ganska nedpressade innan covid började, och nu har de klättrat till typ runt 60-någonting plus. Så att jag tycker att det är bra. Jag tycker det är rätt bra, med tanke på
att man just... Jag tycker det är en bra hedge att kassaflöde fortfarande kvar i portföljen. Som tjänar på det, men inte har tagit så mycket stryk och inte åkt upp för mycket heller på rekylen.
Precis, det har inte rusat som liksom...
Nej, men alltså folk kommer inte in på Blizzardnet, så
det
säger allt.
Ja, och Embracer är mitt största innehav, så det säger allt också. Så att nej, jag tycker det finns fortfarande helt okej värde här, och de, som du säger, deras kassaflöden kommer bara gynnas på kort sikt.
Men man på lång sikt inte har varje aktie, varje bolag för sig och de har en situation. Det är det som jag vill komma till egentligen.
Ja. Yes, bra. Nu fick jag tre frågor där. Vi får skynda på här lite. PsychTrader frågar, era tankar om risk-reward i Millicom från nuvarande nivåer, hur mycket påverkar coronaverksamheten? Varför har aktiepriset påverkat så negativt på ett bolag som till synes är lågt värderat och konjunkturskänsligt? Ja du, det frågar jag mig varje dag. Jag har gjort en analys i podden. Jag köpte Millicom på högre nivåer på runt 430-50 kronor. Hur mycket det påverkar corona, av corona, det vet inte jag. Bolaget själva går ut och säger att de inte är särskilt påverkade alls och att det flyter på jättebra. Kristina Stenbeck köpte aktier för 150 miljoner kronor i privatbok efter utskiftningen från Kinnevik. Det tycker jag är bull. Vdn äger extremt mycket aktier som han blev margin callad på. Alltså han hade belånat portföljen och sen blev de tvångsålda, och därför, det är ett skäl till nedgången, och en annan skäl till nedgången är valutaeffekter. Du har valutan i Centralamerika har blivit svag mot dollarn, och de rapporterar i dollar, så då blir intäkterna lägre trots att de kanske har högre omsättning i lokal valuta. Det är en sak. Och
att oljan har det negativt eller så lågt ner är inte bra heller, för det är väldigt stor import och intjäning för de här länderna.
Exakt, och det ser man idag. Mil kommer ner idag för att olja är ner idag. Och den tradas som oljebolagen idag. Och det är massa sådana saker som påverkar de här länderna. Och sen har du också utskiftningen av Millicom-aktier från Kinnevik-ägarna, eller till Kinnevik-ägarna. Så att är du en Kinnevik-ägare så får du Millicom i knät och så kraschar börsen och du ser något konstigt bolag som du inte hade jättebra koll på gå ner, då säljer du bara.
Ja, den är övervägd.
Övervägd. Och jag tror att det är en våt filt som börjar släppa nu. Jag bryr mig inte att aktien är här nere för jag min syn på bolaget har inte förändrats och de har ett enormt aktieåterköpsprogram och bra utdelning. Så att det här aktieåterföringsprogrammet till aktieägarna är väldigt bra nu. Den yielden är över 10% och de får köpa tillbaka aktier till ett lågt värde. Så att för mig är det fortfarande konjunktur så känsligt och det rider på emerging market och strukturell tillväxt för att de digitaliserar sina länder och 4G och bredband. Så att långt svar kanske, men det är min syn på det.
Ja, men jag håller med om samma syn. Men jag tycker Millicom är en väldigt, ska man säga, bra exempel på vad jag tycker marknaden har gjort nu i väldigt många bolag. Det är att man har diskonterat ner flera års omsättning och avkastning i bolagen framåt. Men det handlar kanske om ett kvartal eller ett år. Där biter det liksom avkastningen är sämre. Att Millicom har gått ner så mycket som det har gjort gör ju att man blir så här, okej, är det någon som diskonterar ner, alltså egentligen om ett år försvinner så borde du gå från P15 till P14 punkt. Alltså det är ett år som försvann, det borde värderas som ett år mindre försvann också.
Exakt.
Men nu har ju skänt mycket mer i Millicom än där, så att
så är det. Martin Kronvall frågar, hur bör man investera en del av sparandet 5-10 års horisont om man tror att oljepriset är markant högre om några år men inte vill gå under på grund av kontago, tidsvärden och så vidare? Då frågar en lågkostnadsproducent typ Lundin eller tänker mer hackar och spadar som pipeline, distribution, utbombade riggbolag. Jag tycker stabila bolag, bra balansräkning, typ Tethys, Lundin, ExxonMobil, liksom giganter.
Ja,
lågkostproducenter helt enkelt, som du skriver själv.
Jag har inte kollat på det så mycket, men jag skulle ta absolut Tethys med första case jag tänker på.
Uppenbarligen jag med, för att det är det enda oljebolaget jag äger.
Ja, exakt.
Ja. Sämsta aktieaffären ni gjort, frågar Mattias Andersson.
Jag ägde Cassandra Oil där ett tag. Jag tror den stod för nästan 50% av portföljen ett tag i början där, för att jag tog ut.
Därför är du rädd för oljan.
Nej, för att de är inte ett oljebolag.
Är de inte?
Nej, de skulle utvinna olja och bildäck.
Det
är ESG-bolag där. Det är ju riktigt bra. men de skulle göra
olje-PTSD eller någonting.
Nej, men det är PTSD av vissa grundare i det där bolaget, ska jag säga mer. Nej, men alltså det var typ bästa aktie i min portfölj och sen hade jag kvar den när jag skulle faktiskt åka utomlands till Kina i några månader. Och sen för jag tog ut största delen av portföljen för att ha det när jag ska vara i Kina. Sen under tiden jag var där så hann de väl gå från, jag kommer inte ihåg, men ja, de är i alla fall konkursade nu.
Okej, okay. Jag hör din livshistoria, ser bara att de konkar. Ah, ja.
Ja.
Jag har ju gjort många dåliga affärer och jag har lärt mig av varje, hoppas jag, och försöker. Catena Media, Fingerprint och Starbreeze, riktigt sådana här idiotsektaktier, och jag gick på alla tre. Och jag går aldrig in i sådana här aktier. Så att, nej.
Ja.
Det är bara att lära sig av dem. Det här var en skön fråga, det är ingen fråga, men från en kille med en extremt skön profilbild, Gusp Hoban. Han säger, bara säg att allt kommer bli bra, att det kommer ordna sig och att jag kommer bli rik i framtiden, behöver höra det.
Okej. Det kommer bli bra, du kommer bli rik i framtiden, bara fortsätta investera. Så bara fortsätt titta bra bolag så kommer det gå bra.
Ränta på ränta-effekten, alltså uppriktigt sagt, det kommer bli bra, allt kommer ordna sig på riktigt. Om du blir rik i framtiden, det vet jag inte, men jag säger att du kommer bli det för att du behöver höra det, det kommer bli rik. Diablo frågar, han har profilbild från Diablo-spelen också, så han är en gamer den här killen. Ni måste investera i ett bolag i 15 år, vilket väljer ni? Inga investmentbolag tillåtna, Ska vi säga det på tre då? För att se om vi säger rätt.
Ja, jag tror att jag säger rätt. Jag tror vi säger
okay. Ja, men det är rätt. Ett, två, tre.
Alfabet. Okay. Vi säger det. Fel, okej? Okay? Det heter alfabet.
Ja, ja. Ja, bra, vi sa samma i alla fall. Ja. Det var det jag tänkte.
Ja, vad bra.
Ja. Svar på frågan.
Exakt.
Hur ser ni på jaga deg? Frågar, hur ser ni på fastighetssektorn just nu? Och har ni några personliga favoriter?
Alltså jag tycker det är problematiskt. Det är någonting som kommer att lagga. Det är ju faktiskt nedskrivning av fastigheter. Och i och med att hur man betalar hyran i en fastighet man betalar i förväg, oftast i kvartalet förväg, så kommer vi se vad covid har gjort med intäkterna i Q3 eller Q2. Så jag tror att det är den som kommer att reagera sist. Om man verkligen ser vad utfallet är. Men sen får man ju räkna utfallet mot hur mycket de har fallit ner.
Ja. Generellt kan man väl säga kommersiella fastigheter, bä. Mm. Eller bu. Vad fan säger man? Bu eller bä? Jag vet inte. Blä, säger jag. Kommersiella fastigheter är ju inte bra för shoppingcenter och så vidare. Vissa butiker betalar inte ens hyra. Många kommer konka. Kontorslokaler kan också vara dåliga. Lagerlokaler och så vidare. Så
lagerlokaler kan ju finnas. Alltså de som har fokus mot e-handel, lagerlokaler kan ju bara bli bra. Alltså
eller olja.
Ja, olja också. Ja, det är deras nya nischning. De bygger bassänger i sina hus.
Nej, men lager är väl inte lika som du säger. Men min syn är väl också att det är en laggande effekt. Men om jag skulle titta på något nu, tyvärr har de inte gått ner så mycket för att jag tycker dålig risk-reward i fastigheterna. Men om jag skulle titta på, vad heter det? Nej, men inte alltså kommunala, vad heter det? Kommunala fastigheter.
Samhällsfastigheter.
Ja, precis.
Du vet att det finns ett bolag som heter Samhällsfastigheter.
Ja, jo. Men jag hade SBB till exempel, som nu när jag nämner dem. Ja. Så jag skulle kolla på Samhällsfastigheter. Jag skulle titta på Wallenstam, tycker jag är den bästa egentligen. Hyr ut liksom, hyreslägenheter i princip bara, vilket är det säkraste. Sen kan också bara som värderingscase. Det är riskigt, men det är hotelluthyrning.
Ja, den är ju riktigt riskig. Och jag tycker att man har sett den reella risken i och med att de har tagit över faktiskt ett hotell i Danmark.
Ja, de tog över flera stycken.
Och ja. Och det tycker jag är ju själva risken i att de måste starta upp en helt ny verksamhet i sin egna hotell för att ha dem kassaflödesgenererande. De tappar intäkter direkt av hyra och nu måste man få upp liksom en ny verksamhet i det. Men som sagt.
Ja.
Så ja.
Och en avslutande fråga från Goten, G-O-U-T-E-N. Han frågar, har ni någon gång varit den där riktiga rookien med bara förhoppningsbolag från Facebookgrupper i portföljen? Kort svar, nej.
Ja.
Ja, du har det.
Ja, ja. Men jag har inte varit på Facebook. När jag startade fanns inga Facebookgrupper. Men jag är inte så gammal, men jag började tidigt.
Ja, det är sant.
Nej, men jag ägde väl kanske, vad ska vi säga, början. Jag ägde typ ett bolag som hette, jag ägde Cassandra Oil, Africa Oil, någon Opus, Orexo, hur mycket sådana här konstiga som helst i början. Och jag har skrivit om det på bloggen, sök på 7-årsjubileum på börsen så ser ni faktiskt vad jag köpte där. Det är ett kaos.
Okay.
Men jag har lärt mig av det och det är väl det som är viktigast.
Ja, absolut. Man måste lära sig av misstagen. Och då är det faktiskt bra att göra dem tidigt.
Exakt.
När man inte har så mycket kapital. Så jag är glad att jag har gjort mina misstag också. Kommer göra fler också, men förhoppningsvis inte lika kassa. Det var allt tror jag för idag. Många Twitterfrågor. Det var kul fast jag tweetade om det idag. Så fick vi många. Bra att se att man kan få lite sådana här sista minuten frågor. Då vill jag bara påminna om att ingenting av det vi säger är rekommendationer, det är våra observationer, jag har alltid din egen analys, disclaimer, jag äger aktier i de bolagen som jag har nämnt i de flesta och jag har sagt de jag äger aktier i tidigare i avsnittet. Så ja, då vill vi tacka Börsdata och Pinpoint och gå in på pinpointestimates.com och lämna estimat för bolag ni följer eller bara in och titta på estimat. Inför rapporterna nu.
Ja, och om någon som vill intressera dig hur man kan bygga lite saker i Börsdata så hör av er till ja, ni kan DM mig eller så kan ni höra av er till Börsdata, men ni måste ju fortfarande ha API tillgängligt för att kunna använda det. För jag har sett att bygga lite, så jag kan faktiskt dela det så att folk kan se vad man kan bygga.
Mm.
Ja, det var egentligen allt för oss. Ni hittar såklart mig på Twitter och Instagram som Investacus.
Och mig hittar ni på att vad det investerar.
Yes, och så hittar ni bloggen där ni ska också komma ihåg att vi lägger upp PDF för alla analyser. Vi har ändå nämnt 2 bolag i veckans podd där vi gjort analyser tidigare på North Media och Millicom, där ni kan kolla på egentligen om vi kom fram till där. Och även Fortnox då har vi också gjort analys på. Så gå in där, kolla på gameofstocks.nu, då finns det PDF där på vår hemsida för blogg eller för podden.
Mm. Kanon.
Ja, det var Alice.
Må avkastningen vara med er.
Hej då!